lyssnar på podden Svensk Fotboll och jag som pratar heter Charlotte Troberg. I det här avsnittet och i nästa avsnitt så ska vi prata om spelformsbyte. I det här avsnittet ska vi prata om spelformerna 3-3, 5-5 och 7-7. Och då kommer vi lägga ett extra fokus på 5-5 och 7-7. Och i nästa avsnitt pratar vi om spelformsbytet till 9-9 och 11-11. Vad är viktigt att tänka på när man börjar spela i en ny spelform? Och vilka är de stora utmaningarna och fallgroparna och hur gör man för att komma runt dem? Jag har med mig Jörgen Johansson som är nationell fotbollsutbildare på SvFF. Och han ska hjälpa oss och guida oss alla rätt i det här. Välkommen Jörgen, det är kul att du är här.
Tack för att jag fick komma och det här är ju ett ämne som jag fick börja jobba med ordentligt när jag började i Svenska fotbollsförbundet 2018 som min tjänst som nationell fotbollsutbildare.
Kan du berätta lite kort om dig själv?
Jag bor i Linköping, jag är 57 år och jag har hållit på med fotboll sedan jag var 6-7 år. Och när jag började spela fotboll då spelade man 11 mot 11 när man var 6-7 år. Så det har hänt en hel del sedan dess. Jag har varit seniortränare på olika nivåer och sen har jag jobbat mycket kring distriktslagsverksamheten i Östergötlands fotbollsförbund innan jag började på Svenska fotbollsförbundet.
Och du är också fotbollstränare nu?
Ja, det är jag. Jag är tränare för min son då, som spelar i ett 5-5-lag. De är 8-9 år, de här grabbarna. Vi har 35 stycken killar som träffas 2 gånger i veckan och har träningar tillsammans och spelar match.
Du var inne lite grann på det. Varför har vi spelformer?
Spelformer har vi för att man ska få utvecklas i lugn, takt och på rätt nivå i den ålder man är. Man ska få de bästa förutsättningarna för att tycka att fotboll är roligt och man vill och att man får möjlighet att lära sig nya saker hela tiden. Och det är det som är viktigt med spelformerna, att man verkligen tittar i spelutbildningsplanen. Vad är det man behöver lära sig i de olika åldrarna för att senare sen kunna ta ett steg i taget. Man behöver absolut inte ha för bråttom. Det är något jag själv har nog märkt väldigt, väldigt tydligt nu när jag har haft de här grabbarna ett par år. När de började 3-3, då var det mycket en spelare, en boll och det måste få vara det utan att vi står och säger att de ska passa bollen. För de ser bara bollen och de ser målet framför sig och det måste de få möjlighet att göra. Och nu när de har kommit upp och spelar 5-5, då börjar de också se sina närmaste medspelare. Och då ibland driver de givetvis själva, men ibland så passar de den som är närmast också. Och den tiden måste de också få ta.
I det här avsnittet ska vi ju fokusera på just spelformsbytet till 5-5 och 7-7. Kan du berätta kort om de spelformerna? Du kan börja med 5-5. Mm.
I 5-5 då så blir man ju 5 spelare varje lag på plan och framförallt så blir det då en målvakt. Och man har då 2 lagdelar, man har backar och man har forwards i laget. Det som är viktigt också det är att man lär barna i den här åldern att oavsett om du är back eller forward så när vi försvarar så försvarar vi allihop tillsammans. När vi anfaller så anfaller vi allihop tillsammans. Och spelet börjar alltid från målvakten. Anfallet börjar alltid från målvakten. Så alla känner sig delaktiga i spelet.
Och 7-7?
I 7-7 då så blir det ju större plan, mer spelare. Men det blir också en lagdel till. Då pratar vi om både målvakt, backar, mittfältare och forwards. Så då har vi då en tredje lagdel också i spelets gång. Som vi försöker utnyttja i alla spelets olika skeden. Vi jobbar också mycket mer med helheten i fotboll. Så vi pratar om olika skeden i fotboll. Om man pratar i 5-5, komma till avslut och göra mål och förhindra och rädda avslut. Så kommer vi in då i de andra skedena också i 7-7. Med speluppbyggnad, förhindra speluppbyggnad, kontring och återerövring. Som man då pratar med spelarna om också i den åldern.
Vad är det som skiljer spelformen 7-7 mot 5-5?
Om vi pratar om fotbollstermer så att säga med grundförutsättningar i anfallsspelet, då pratar man om spelbar, man pratar om spelbredd, speldjup och spelavstånd. Och tittar vi på 5-5 så är det viktigt att man kanske använder en av de här grundförutsättningarna och det är att de ska lära sig vara spelbara, att de alltid kan få en passning och vara delaktiga i spelet. Kommer vi upp 7-7 Då bygger vi vidare på det här med att prata om spelbredd, speldjup, spelavstånd. Och sen så har vi med ordet spelbar då också. Så man liksom inte pratar om allt i 5 mot 5. För det blir för komplext för dem. De är liksom inte där va, utan de är sig själva och närmaste medspelare. Och är då spelbar mot den i 5 mot 5, så är det tillräckligt för dem. Och sen i 7 mot 7 så förstår de också då, eftersom det liknar mer 11 mot 11 spelat, då måste det finnas alla 4 grundförutsättningar för vi ska utvecklas både som spelare och som lag tillsammans då. Tittar man på 7 mot 7 spelet och så jämför man med när de spelar 11 mot 11 ungdomarna, då har du allting i 7 mot 7 spelet utom offside, utan det väntar man ju med till 9 mot 9 spelformen. Men du får liksom, du kommer in med inkast, du får ha hörner och frisparkar, och man kan lyfta in bollen då så att säga, eller slå en längre högre passning. Man behöver inte spela bollen jäms med marken. Och man jobbar då också med de här 3 lagdelarna, backar, mittfältare, forwards. Så det är liksom, precis, du har en kopia av de här 10, 11, 12-åringar som spelar 7 mot 7 till de då blir äldre och spelar fotbollen 11 mot 11.
Vad är de största fallgroparna med att börja spela i en ny spelform?
De största fallgroparna är att man vill ta sig väldigt snabbt fram, att man inte låter det ta tid. Och det är också viktigt, även om man då spelar i en 7 mot 7 spelform, att man går tillbaka ibland. Vad gjorde vi i 5 mot 5? Så man går tillbaks till färdigheterna man tränar med att driva, skjuta, finta. Och att man inte glömmer det i 7 mot 7, utan man även då lägger in färdigheterna i träningarna hela tiden. Och så bygger man vidare på det som då dyker upp i 7 mot 7 spelet jämfört med 5 mot 5 spelet. Kanske lite mer, man pratar om speluppbyggnad, hur vi ska förhindra speluppbyggnad, hur vi ska kontra, hur vi ska återerövringa bollen.
Du var inne på det tidigare där, när du pratade om att förut hade vi bara 11 mot 11, men sen kom ju spelformen 7 mot 7. Spelar man likadant i spelformen 7 mot 7 nu som man gjorde förr?
Nej, det gör man inte, utan det har blivit en jättestor utveckling, och det bygger också mycket på att vi har infört i 7 mot 7 en retreatlinje som inte fanns tidigare. Utan om man går tillbaka innan den här retreatlinjen fanns, då var det väldigt mycket att man spelade en längre passning från målvakt eller från en back upp på en forward, och spelet skiftade väldigt mycket fram och tillbaks. Nu när det finns en retreatlinje så finns det då ska motståndarlaget backa hem till 7 meter in på motståndarnas planhalva, och så får de som har bollen få möjlighet att spela upp bollen i lugn och ro innan man kan då gå fram och sätta press på motståndarna. Och så, men så fort målvakterna släpper bollen, då kan man då få börja och sätta press på motståndarna.
Och den retreatlinjen finns ju också i 5 mot 5, men det är just den skillnaden mot hur 7 mot 7 var förut.
Ja, det är den stora skillnaden. Och i 5 mot 5 är det ju på halva plan man har retreatlinjen.
Tycker du att det är en bra regel?
Retreatlinjen tycker jag är jättebra regel. Och att det finns, och att man bygger upp på att man ska rulla ut bollen eller spela bollen jämst med marken ut, så man kan börja med speluppbyggnad. Och de spelarna då som har bollen inte hamnar i någon jättepress direkt ifrån motståndaren, utan de får verkligen möjlighet att kontrollera bollen i en speluppbyggnad.
Inför säsongstart så kan ju lag under vinterhalvåret ha tränat på olika sätt inför ett spelformsbyte. Om vi utgår ifrån att man har hunnit träna lite grann på sin nya spelform, vad blir det viktigt att fokusera på inledningsvis i säsongen?
Det som är viktigt är att man är tydlig i det man vill, att man tar en sak i taget, att man går igenom vilka regler som gäller för den här spelformen. Och det är viktigt att man som ledare sätter sig in i vilka regler som gäller, att man förmedlar det till spelarna, att man tar några regler i taget och inte tar allt på en gång. Och även också att man förmedlar det här till de föräldrarna som är på plats, så alla förstår varför vi gör det ena eller andra i spelet. Till exempel, varför har vi en retreatlinje? Ja, det är ju för att spelarna ska få mer tid på sig och spela upp bollen, så vi kan behålla bollen inom laget istället för att som det var tidigare att de kände en press och så slår de då en liten längre passning som kanske direkt gick till motståndare istället.
Det händer ju en hel del med unga spelare i olika åldrar och olika faser i livet. Hur är barn i de här åldrarna och vad finns det att ta hänsyn till och tänka på som tränare?
Mm. Ja, det händer ju väldigt mycket och det kan skifta från vecka till vecka kan det göra. Och det som är viktigt att ha det är att det är aktivitet hela tiden för barnen. Det ska inte vara, man ska ha samlingar, det är också viktigt, men man säger en eller två saker och sen går man på aktiviteten så de får hålla igång under träningarna och att det finns en boll med i allt man gör. Och i 5 mot 5 är det jätteviktigt när man jobbar med färdigheterna som det handlar om att driva boll, det handlar om att finta, utmana och skjuta. Att man har stationsträningar som får prova på alla de här färdigheterna. Och de får prova på dem med sina förutsättningar. De får prova på dem med både höger och vänster fot. Man styr inte så mycket men man kan säga till dem till exempel när de driver runt en konbana att nu jobbar vi bara med vänsterfoten eller nu jobbar vi bara med högerfoten. Så det blir så naturligt som möjligt för dem. Och sen att man också inte låser sig där utan nu använder ni den foten som ni tycker passar bäst. Och då ser de i fotboll att det är jätteviktigt att kunna behärska både höger och vänster fot med både insida och utsida och sulan. Och då har man då byggt upp det till att de själva får känna efter vad som är bäst för dem. Det är likadant när man kör finter att de får prova på massor med finter. Många olika finter och sen släpper man att nu provar ni den finten ni tycker är bäst. Och då är det, finns det en lek man kan köra, det är att följa John till exempel. Att en driver och fintar och den andra får göra likadant bakom. Och sen efter en liten stund så byter de så den som är bakom får vara framför. Så de får lära av varandra också hur man kan finta till exempel. Och då växer de också i sitt självförtroende. Man ser hur glada och lyckliga de blir när de ser att de lyckas med olika saker. Och kompisarna ser då att den här finten har jag lärt mig min kompis. Så vi som ledare behöver inte alltid stå med det stora facit hela tiden. Och det är också viktigt. Men däremot så måste vi ge förutsättningar till barnen att de ska känna att de känner sig trygga där de får göra.
Om vi säger nu att man är väldigt taggad på att gå ut och sätta igång och spela och träna i sin nya spelform. Och så bara blir allt totalt kaos. Inget funkar. Det blir bara rörigt och inget man har sett framför sig stämmer. Vad gör man då som tränare?
Ja, då är det viktigt att man börjar fundera på vad kan jag göra istället i det här ögonblicket. Och då kanske det kan vara så att den här träningen så gör vi en lek istället. Men vi lägger in en fotbollslek. Vi kanske kör svansleken men vi har bollen med hela tiden. Och där får de också finta, där får de driva och där får de utmana varandra. Och de får ta svansar ifrån varandra så det blir ett litet lek- och tävlingsmoment istället. Så man inte bara låser sig vid att nu har jag bestämt att vi ska köra den här övningen idag. Och man bara håller på. Och så blir de bara ledsna och tröttnar istället. Utan man får liksom ta från sin prestige där ibland. Och känna att vad kan jag göra nu för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är liksom, det råkar alla ledare och tränare ut på alla nivåer va. Det är inte alltid att det blir exakt som man vill. Men kan man då ändra sig och hitta en utveckling till att hitta tillbaks till det som man hade tänkt från början, så bygger man upp det därifrån igen. Och det är också viktigt de här spelformerna. Även om man då är i 5 mot 5 eller 7 mot 7. Vad gjorde vi i de tidigare spelformerna? Vad gjorde vi 3 mot 3? Vad gjorde vi 5 mot 5 om vi spelar 7 mot 7? Och tar man fram de övningar man gjorde där också.
Och när vi kommer till matchen då, att vi laget förlorar match på match på match, det kanske hade hänt ändå, men att om man börjar se att oj, den här spelaren vet inte vad den ska vara helt plötsligt och att det uppstår kaos även bland spelarna.
Mm. Och då får man ju också börja tänka på hur har vi tränat nu? Har vi varit tydliga med det vi vill när de spelar? Har de haft en förståelse varför vi gör de olika sakerna? Och då är det jättebra i de olika spelformerna, att man tränar på den ytan som man ska spela match i också, så de ser i träningen vad man sen vill se i matchen. Så man försöker träna så matchlikt som möjligt så de känner igen sig i situationerna. Och man använder reglerna man har i 5 mot 5, 7 mot 7, även då när man spelar lite match på träningarna, va? Så man inte går ifrån reglerna då, utan tydlighet i allt man gör och tålamod och tålamod hela tiden. För det är en utveckling och det måste få ta tid innan man lär sig de olika sakerna.
Tycker du att tränare generellt kanske har lite bråttom?
Det tycker jag, och det är bara att gå tillbaka till vad man gjorde själv när man var lite yngre och kanske inte hade den erfarenheten som man ville så mycket, och man ville att det skulle ske så snabbt. Man glömde att hitta den här grunden, och så är det ju i allt man bygger upp. Ju bredare och starkare grund du har, desto mer hållbart är det över tid. Och de kommer lära sig vart efter, bara man behåller deras intresse. Och de vill också lära sig saker, de här ungdomarna. Det är därför de kommer på träningarna. Och då måste det också få ta tid att lära sig. Och lär man sig saker och man känner en trygghet där man lär sig, då blir man också ännu mer motiverad och vill lära sig ännu mer framöver.
Du har gett oss ganska många konkreta tips och råd. Är det några fler exempel du kan ge oss sett till arbetssätt och träningsupplägg?
Det som oftast dyker upp på tränarutbildningar eller det är att vi har så få målvakter. Och ja, vad gör ni då för att de ska bli fler? Har ni gett dem förutsättningar? Jag kan bara ta exempel. Jag har själv stått och funderat på det här. Och sen här för något år sedan så började vi lägga in 10 minuters lite målvaktsuppvärmningar samtidigt som vi körde uppvärmningen med lite enkla målvaktsövningar. De fick rulla bollen till varandra, de fick kasta sig åt höger och vänster, de fick hoppa upp och fånga bollen, de fick släppa bollen mellan benen och fånga den bakom sig. Och när vi gjorde det, de här 10 minuterna, och sen gick in kanske en skottövning eller att vi gick in ett spel, plötsligt ville alla i stort sett vara målvakter. Och det är också viktigt liksom, vad ger vi dem för förutsättningar för att skapa ett intresse till en målvaktsposition. Det är också jätteviktigt i den här åldern när vi pratar 5 mot 5 och 7 mot 7 att alla verkligen får prova på att spela på alla positioner och även på målvaktspositionen, så de också får en förståelse för hur det är att spela målvakt. För du måste liksom både kunna fånga bollen med händerna, men du måste också kunna använda fötterna på ett jättebra sätt. Och när vi har fått in det här i laget så blir det också en helt annan resonemang om det skulle bli ett mål emot oss eller om vi skulle göra mål framåt, att man har en förståelse för varandras roller ute på fotbollsplan. Och ju tidigare vi kan få det, desto bättre utbildade spelare kommer få under deras utveckling.
I spelformen 3 mot 3 har man ju ingen målvakt, så att i 5 mot 5 är det första gången man spelar med målvakt. Om vi sen går vidare till 7 mot 7, vad är ändringen för målvakten? Eller vad blir ändringen i själva målvaktsspelandet, inkludering av målvakten? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Och det är ju så att i 5 mot 5 får ju målvakten, om man får en passning av en medspelare, så får ju han toppbollen med händerna. Och sen väntar då motståndarna och backar hem och till retreatlinjen, och sen kan målvakten rulla ut i lugn och ro. I 7 mot 7 är det ju så att då får inte målvakten ta upp med händerna, utan då får den ta emot bollen med fötterna. Och det bygger ju vidare på då att man tränar på hur viktigt det är som målvakt att använda fötterna också i speluppbyggnaden. Och att man också lär sig mottagning och ta med sig bollen, så man sen kan spela upp bollen till en medspelare då.
Är målvakten mer inkluderad i spelet i 7 mot 7 än 5 mot 5?
Ja, det är den. Den är mer inkluderad i spelet eftersom den också, det blir mycket tydligare hur viktig målvakten är i fotbollsspelet. Framförallt då även i speluppbyggnaden. Och tittar vi på en målvakt idag som är, vad heter det, spelar 11 mot 11, så kanske det är 75-80% är ju anfallsspel den gör. Och sen är det då 25-20% där det är liksom räddningar, och det måste man givetvis också klara av. Men att man har helhetskonceptet, och det bygger man upp väldigt mycket genom de här spelformerna och målvakten också få rätt förutsättningar och få träna tidigt, och många får intresse av att spela målvakt. Det som är viktigt som ledare, det är ju också att man utbildar sig under resans gång, man har hand om de här killarna och tjejerna, men man också tar en utbildning i taget. Man ska, behöver inte känna att jag måste gå alla utbildningar på en gång, utan det som finns som ett jättebra hjälp som ledare, det är att man går spelformsutbildningarna. Och har man då killar och tjejer som spelar 3-3, när de sen ska gå över till spelformen 5-5, då går man en spelformsutbildning 5-5 innan man börjar med den spelformen för laget. Så man ligger lite grann före dem man har hand om. Och likadant sen när de spelar 5-5 och ska gå över till 7-7, att då på hösten så går man en utbildning då i spelformen 7-7 istället. För att man ska lära sig och få en förståelse för spelformen själv, och att man också börjar då på rätt nivå när det gäller varje spelform. Så man absolut inte ha för bråttom. Och sen gör man så successivt från 7-7 till 9-9 och 9-9 till 11-11, så bygger man upp också en egen bank. Och i 7-7 är ju också viktigt att tänka på att den spelformen är 3 år. Det är både när de är 10, 11 och 12 år. Och det är då också man börjar se alla spelets skeden i fotboll. Så man verkligen låter det få ta den tiden det tar under 7-7-tiden.
Har du några fler träningstips och råd?
Ja, förutom att bollen alltid ska vara med. Det är viktigt också även när vi tränar koordination. Att man lär sig stå på ett ben. Att man håller bollen i handen och står på höger ben. Man blundar, man står på vänster ben. För som fotbollsspelare så är det mycket att du jobbar på ett ben. Du springer, du hoppar, du skjuter. Och ju mer du kan träna upp den koordinationen i tidig ålder, desto lättare blir det sen att kunna utvecklas som fotbollsspelare. Och kan du då få med bollen i de här enkla rörelselekarna också, så är det jättebra. Och det är bara att tänka till hur man ska få till bollen, så att säga. Och det finns något som heter FIFA 11 Plus Kit som man kan titta på när man går spelformsutbildningarna, där man får tips och idéer hur man kan träna lite mer isolerat i de här enkla övningarna för barnen. Det är också väldigt viktigt att de lär sig när de får en passning eller får en boll på plan, vad kan jag göra? Man kan driva, man kan utmana, att de får träna mycket en mot en. Och att de inte bara tränar en mot en, utan det finns mål på båda sidorna, så det finns någonting att sträva emot hela tiden. Så även om du då försöker driva förbi någon och de tar bollen för det, då ska de kunna gå till anfall och göra mål, ett lite mindre mål. I de här en mot en små matcher som kanske håller på 30-40 sekunder bara under spelets gång. Och så får de spela mot olika spelare hela tiden. Har man fler frågor och funderingar när det gäller spelformerna 5-5, 7-7, även 3-3, 9-9, 11-11, så har vi då en adress man kan mejla till som heter spelformer@svenskfotboll.se. Där vi då är en arbetsgrupp som tittar på frågorna och så försöker vi svara hur vi tänker, hur vi resonerar för att det ska bli så bra som möjligt för våra barn och ungdomar att utvecklas som fotbollsspelare, och att de också ska tycka att det här är det roligaste som finns, så att vi fortsätta att träna och spela fotboll.
Ja, skicka era frågor om ni har dem, som sagt. Stort tack Jörgen för att du kom och pratade om det här idag. Verkligen givande.
Tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Har du förslag, idéer, vad vill du att vi ska prata om här i podden? Skicka oss ett mejl på podden@svenskfotboll.se. Ha det så fint tills vi hörs nästa gång.